Välkomna till Nyheter idags kulturpodd. Och idag ska då jag, Johannes Nilsson och Erik van der Heeg diskutera den nya Joker-filmen. Du var ju och såg den igår, Erik. Spontana första intrycket av filmen.
Det första intrycket var att jag tycker att det var faktiskt den kanske bästa filmen jag har sett i år, helt enkelt. Det är en enastående bra skådespelarprestation av Joaquin Phoenix. Jag tycker också den här var att man har fångat den här liksom typ nedgångna Gotham, New York på 70-talet miljön väldigt, väldigt fin. Jag tycker också om de här filmiska referenserna till Scorsese-filmer med De Niro, som till exempel King of Comedy och Taxi Driver och så vidare, som är ganska lustiga. Sen så tycker jag att filmen är originell så tillvida att den inte liksom typ tar entydigt politisk ställning, utan liksom den kraschar de liksom konventionella narrativ som finns inom samtidspolitiken idag på ett ganska intressant sätt.
Hur menar du då, till exempel?
Till exempel så här, det finns ju vissa saker som folk hängt upp sig på. Man kan ta den yttre ramen. Vi har ju New York, 70-tal, det är nedgånget, ekonomin funkar inte, de rika blir bara rikare, de fattiga liksom blir bara fattigare och så vidare. Och så sker då den här formen av revolution och uppror och så vidare. I en konventionell film så skulle den här upprorsgrejen då mot de rika eller mot eliten ha kanske sett som någonting positivt och så vidare. Men det är uppenbart att de här som gör revolt, inspirerad av Joker när han har dödat några yuppies på en tunnelbana och skjutit en talkshow host på TV då, liksom, att det där är, det finns ingen väg framåt där. Det är en totalt upprorigt, totalt destruktivt. Och revolutionen är liksom en slags myt. Och det är ganska så intressant då att den har triggats igång av en person som är gravt, alltså sinnessjuk, och som med sina tankar om, vad ska jag säga, sina paranoida föreställningar har gjort vissa saker som triggar igång någon slags Occupy Wall Street-rörelse där folk går runt med clownmasker, ungefär som de har den här, vad heter det, Guy Fawkes-maskerna liksom. Nu för tiden. Så att det där är ganska intressant. Man tror att liksom den här revolutionen ska vara någon slags förlösande grej, men det visar sig att det där var ju en återvändsgränd värre än någonting annat ungefär.
Ja, jo, men jag kommer osökt att tänka på för det första då gula västarna i Frankrike. Ja. Och hur det fortsätter ju än idag, de här protesterna som har varit sedan, ja, men snart ett år varje helg. Ja. Och det, där får man också den här, liksom, ett år senare håller vi fortfarande på just det här återvändsgränden, att liksom, mot sådana som, mot den liberala ordningen, så hjälper liksom inte de här stora protesterna som det kanske gör mot en auktoritär diktatur, om man jämför med V for Vendetta, en annan serietidningsfilm. Så slutar ju den med, den behandlar ju en totalitär regim i framtiden, så att det blir det här 1984, och då där Guy Fawkes-masken kommer ju från just den filmen som de använde i Occupy Wall Street. Och då räcker det ju med att folk går ut på gatorna i slutet av den filmen för att den här förlösningen ska komma, revolutionen är möjlig. Men här är ju, som du säger, precis som de gula västarna eller den arabiska våren, så
eller låt oss säga, vad heter det, Occupy Wall Street eller attack, ja, rörelsen eller något sånt där. Därför att, eller liksom, mycket typiskt så här, liksom, till exempel, ja, en polis har skjutit ner en människa i en förort och då blir det plötsligt kravaller. Och liberala tidningar säger så här, nu visar folket sin protest, nu kommer arbetarklassen ut på gatan och så vidare. Men det är inte så mycket det. Det handlar mest om att fattiga människor som plundrar liksom tv-butiker och mobiltelefonsaffärer eller sportbutiker för att sno kläder eller elektroniska prylar och så vidare och sen gå hem. Det är lite den karaktären som den här revolten får i Joker-filmen också, liksom, helt enkelt. Mm. På det viset så bryter den mot kanske liksom en slags konventionell förväntan. Det kan irritera kritiker av en viss läggning, kan jag tänka mig.
Ja, jag har ju läst en ganska ingående sågning i New Yorker som var, han gick väl inledningsvis så gick han ut på bevis att den är en maskerad rasistisk film. För att två av nyckelscenerna i början bygger på rättsfall i New York som då blev rasliga spänningar kring. Först var det The Central Park Five där ett gäng, ett stort tonårsgäng löpte amok i Central Park. Mm. Han beskriver det på fel sätt i recensionen, men jag kollade upp det och var som att fem svarta tonåringar slog ner en vit man, men de hade löpt amok och misshandlat folk av alla möjliga hudfärger och så vidare. Mm. Men han gjorde en tolkning av att det var en sån här blinkning till då det här dådet. Och sen scenen när han skjuter några yuppies i tunnelbanan då. Ursäkta spoiler, kom jag på. Men ja. Den scenen känner folk säkert redan till att den finns. Och att den i själva verket ska vara den här ett känt dåd i tunnelbanan där en man som heter Bernard Goetz sköt ett par svarta tonåringar.
Precis. Och det visar ju att den här New Yorker-recensenten liksom är blind. Han har bara någon slags ideologisk syn. Därför de som bråkar med honom och tar skylten ifrån honom är ju vita killar. Och de här personerna i tunnelbanan är ju yuppies. Det är mycket möjligt att liksom han anspelar på den här liksom Götz-incidenten. För den dominerade 70-talet. Och det är en sån otroligt välfångad 70-talsstämning i filmen. Och det var ju detta som liksom på något sätt ledde då. New York var ju så himla nedgånget och liksom brottsligheten bredde ut sig och så vidare. Men efter den där Götz-incidenten så blev det en stor debatt och liksom Rudy Giuliani trädde till och man började rensa upp helt enkelt och liksom återinföra lagordningen i New York. Ja, detta är bara parentetiskt, men det är ju yuppier han skjuter. Det är representanter för de rika eller och aningslösa klasserna så att säga. Som råkar illa ut. Och de har på sätt och vis förtjänat det. För de beter sig mycket, mycket illa där mot en stackars kvinna och mot honom då. Liksom, som är lider av psykisk ohälsa och allting. New Yorker-recensenten är helt ute och cyklar där. Man får ju komma ihåg att liksom, om det är någonting den här joken inte är liksom, så är det ju liksom rasist på något sätt. Han blir ju mycket förälskad och intalar i sin afroamerikanska granne och han får någon slags hjälp från svarta personer som försöker hjälpa honom med socialarbetare och sånt där som försöker hjälpa honom lite grann. Ganska så inte särskilt lyckat då, men ändå så att det finns ju ingen liksom rasistisk stil där. Det har man verkligen försökt läsa in där. Vad det finns är ju däremot då att liksom personens tragiska hjälte, om man ska kalla honom för det, är ju en vit ensam man helt enkelt. Så att det är han som är då den tragiska figuren här. Så att man kanske irriterar sig på det, jag vet inte.
Mm. Jo, ja, men det kändes som den recensenten ville liksom verkligen läsa in att det skulle liksom finnas ett högerextremt motiv i den här filmen just för att den av någon anledning så fick den ett rykte långt innan den kom om att det här skulle vara någon slags favoritfilm för vad man kallar för incels. En subkultur på nätet då för ensamma unga gamermän som inte kan få kvinnor. Och det blev ju moralpanik kring det hela faktiskt i New York så pass att polisen bevakade liksom premiärföreställningar och förhandsvisningar och att man var rädd för att det liksom skulle, den här gruppen skulle liksom begå terroristdåd. Förstår du liksom varför man tänker så att den här filmen skulle liksom, för det är ju det man har fruktat, att den ska liksom kunna trigga sådana här människor som befinner sig på samhällets botten kanske och isolerade till våldshandlingar.
Om man säger så här då, att varför jag tror att han fick slag på sig från vänsterpressen i USA var ju detta, eller alla stora medietidningar, liksom med undantag av liksom mer branschtidningar som Variety och så vidare som gav den mycket bra recensioner då, var ju detta att den släpptes först i Venedig och då fick den mycket bra kritik. Sen var det så att strax innan han skulle gå ut på de stora, på världspremiär då, på vanliga biografer, så var det så att han i en intervju sa så här. Han har gjort de här, vad heter det, hangover-filmerna liksom. Ganska tråkiga liksom, komedier. Så här, varför gör du inte komedier? Fick han frågan. Ja, därför att det är omöjligt att göra komedi idag, säger då regissören Phillips. För att woke-kulturen har förstört komedin. Därför vill jag göra en mer drama istället. Och det där retade upp på förhand människor som då liksom ser sig lite grann som, eller har blivit utpekade som liksom social justice warriors och så vidare. Så de låg ju i startgroparna på att hitta fel och liksom grejer, vad filmen än handlade om. Och då går den här New Yorker-mannen in och säger att de här vita killarna som ger honom stryk då i början egentligen anspelar på svarta killar, och att de här juppierna som blir skjutna i tunnelbanan egentligen är svarta och så vidare, vilket är helt befängt. De letar efter fel helt enkelt. Om vi tar då liksom två clowner som har gjort då succé här under 2019, så är det ju dels den här It, Pennywise, som går runt och mördar barn. Och så är det han då som mördar liksom juppin, sin mor som har terroriserat honom under barndomen. Eller det är inte mor, för han är adopterad, kommer han ju på. Och den här utomordentligt dryga talkshow-världen. Liksom, där är det plötsligt ett problem. Men Pennywise som går runt och mördar barn i parti och minut, där är det inte det. Därför att liksom man läser inte in någon politisk kontext i det hela. Man har helt enkelt slabbat det där. Filmen är egentligen liksom den är inte opolitisk kanske, men den är oideologisk, filmen. Det där har man svårt att hantera riktigt. Filmen skriver inte på näsan vad som är rätt och fel. Jokern, som är en ondskefull person, han kommer att bli någon slags metafysisk skurk i framtiden. Det här är ju en sån här origin-film då, liksom. Men han har ju liksom sidor som gör att man kan liksom finna sympati. Alla som är liksom onda, folk är liksom goda men inkompetenta. Den här Thomas Wayne, han vill väl, men han är liksom oinsatt och självisk på något vis, men han är inte utan goda sidor. Den här modern har egentligen inte blivit utnyttjad av honom, utan ljuger hela tiden. Så det finns både goda och dåliga sidor hos varje karaktär, ungefär som det finns hos människor i gemen. Mm. Det här gör att det är väldigt svårt att liksom typ göra det till någon slags plakat eller liksom någon slags ideologisk illustration till samtiden. Det där har man väl hackat in sig på, de här vänsterkritikerna. De svenska kritikerna har ju gett filmen i regel ganska bra betyg, därför att de inte hann liksom take the cue från sina vänner på andra sidan Atlanten. Så de såg ju filmen relativt oberörda och gav den då också ganska bra betyg.
Men det känns ju annars som det här är en typ av film som filmkritiker annars gillar. Att den har de här tydliga referenserna till Taxi Driver och King of Comedy som du nämner. Det är sånt som filmkritiker annars gillar. Och hela den här genren är ju väldigt klassisk för såna här liksom kritikerrosade filmer annars. Att det är en samman på samhällets botten som... målsönder av samhället. Liksom.
Ja. Och just det, liksom, det oförlösta i det hela. Liksom, att det egentligen inte finns någon liksom, politisk kungsväg att gå. Eller liksom, det är något oförlöst hela tiden. Det finns ingen lösning på någonting riktigt. Det börjar så och det slutar så. Påminner mig i varje fall om så här tyska 20-talsfilmer med så här Murna och den typen. Dr. Mabuses testament och så vidare. Och sen så när nassarna kom och de flyttade över till Hollywood, så massa mycket bra amerikanska 30-talsfilmer som också har den karaktären. Och det där tycker jag liksom, det är en anspelning också på liksom den typen av film i här. Det finns massor av filmiska referenser. Det finns liksom till Charlie Chaplin, det finns till den här sjukhusscenen är tagen från en annan film och så vidare. Det är liksom, det finns massa referenser för cineasten att gå på hela tiden.
Jo, men det här som Tarantino också brukar göra, som är ju en säker filmkritik favorit.
Och French Connection med tunnelbanan, det här liksom jakten i tunnelbanan och band där upp, liksom, vad har de hittat den på Manhattan, undrar jag. Men den här liksom branta trappan som man går i upp och ner. Liksom, som,
ja. Ja, men den där berömda, den Joker-trappan kallas den ligger i Bronx.
Okej.
Och det har blivit en stor grej att såna här Instagram-influencers åker dit och poserar som Jokern i den. Så att,
ja, tack för det. Jag har aldrig satt min fot i Bronx, så att då fick jag reda på det. Tack för det.
Ja, men det här med kritikerna, det har ju Fredrik Strage i DN gick ut i en krönika och beklagar sig över hur han, just det här, de här amerikanska woke-kritikerna, hur han tycker att han känner sig utskämd av att liksom känna att stå på samma politiska lag som dem. Och sen jämförde han då med, han tog upp filmer som de också på ett aktivistiskt sätt ger bra betyg och tog upp nyinspelningen av Ghostbusters som tydligen enligt honom fick väldigt bra kritik just ja, men på grund av den här välviljan som uppstod i och med att den blev sågad av folk på internet.
Och det är ganska lustigt med de där filmerna som till varje pris ska lyftas fram då, liksom när de har liksom ändrat karaktär. Man tar nya Terminator-filmen med de här liksom, men nu är det inga liksom män, vad heter det, John Connors är död, det är liksom tjejer som klarar biffen, eller liksom Star Wars, eller en del såna här Marvel-filmer, Captain Marvel är kvinna nu och så vidare, Asaguden Thor ska spelas av en kvinna och så vidare. När man ändrar på det där, du får omedelbart jättefina recensioner på Rotten Tomatoes, så att det är liksom hög liksom kritikersvansföring där. Men sen ser man då på liksom vanligt folk då, som också kan rösta. Det är liksom helt botten. Det lustiga med Joker-filmen var att det är absolut omvända här. Den låg ganska dåligt på 49% så här kritiker-likes. Men hade så här 95% i publik-likes. Så att det var liksom det här gapet mellan kritiker, vad kritiker tycker är viktigt och ska liksom på något sätt undervisa tittarna eller liksom besökarna i vad som är bra och dålig film. Att gapet mellan dem och publiken tycks växa.